Vi byter ämne i Nya vågen och det ska handla om planeringen av framtidens storstad. Ska vi täta bebyggelsen och binda ihop de utglesade stadsdelarna? Blir människor lyckligare av att kunna promenera i sin stad? Och vilka av dåtidens föreställningar om framtidsmänniskan finns inbyggda i städernas förorter? Här i Stockholm så skrivs och talas det just nu bland annat om en omgörning av Gullmarsplan. Och på torsdag anordnar Botkyrka konsthall ett evenemang om förnyelsen av Fittja. Som bland annat handlar om att skriva Fittjas historia och då gå längre bakåt i tiden än till 70-talets miljonprogrambostäder. Dessutom visar Arkitekturmuseet just nu utställningen Connecting Stockholm som handlar om hur man kan bygga ihop förort och innerstad och koppla samman centrum och periferi. Hur det segregerade Stockholm ska bli det man kallar för en nätverksstad. Per Wirtén, välkommen till Nya vågen.
Tack.
Du är aktuell med boken Där jag kommer från med undertiteln Kriget mot förorten. Och i den så skriver du bland annat om din uppväxt i Stockholms förorter som Huddinge och Flemingsberg. Och du beskriver också den historiska bakgrunden och det kommunpolitiska spelet bakom förorternas utformning. Och du tycker att Arkitekturmuseets utgångspunkt är felaktig, att det är ointressant att prata om att bygga upp innerstad och förort. Varför då?
Jag har inte sett den där utställningen så jag vet inte riktigt vad de har
för
utgångspunkten. Jag tycker att det som kallas innerstad och det som kallas förort faktiskt redan är sammanbyggt. Snabba kommunikationer, vägar, hus, överallt. Det som behöver byggas ihop och det man måste fundera på, det är ju att se staden som en helhet. Och då handlar det om att bygga ihop det vi kallar förorter på tvären. Alltså bygga ihop Huddinge med Botkyrka och så vidare. Det är det som är det stora uppdraget nu. Med snabba kommunikationer, spårväg och så vidare. Och att man bygger också med ännu mer runt de här områdena. Det är den stora frågan.
Välkommen också Peter Elmlund. Du är projektledare för Urban City Research där du arbetar med frågor om hållbara städer och så är du också ansvarig utgivare för tidningen Access.
Ja.
Skulle du kalla dig nyurbanist?
Ja, det kan man göra. Det gör ju alla andra så det är lika bra.
Berätta, vad är det för något?
Ja, det är en reaktion mot den förortsstruktur som vi har byggt under andra världskriget i hela världen egentligen. Och det är ju en marsch tillbaka till den klassiska staden med de sammanhängande stadsrummen med gator och torg och parkrum och sånt. Och blandstad då istället för en zonerad stad som vi har i miljonprogramsområdena. Mm. Det är väl en stark rörelse i Amerika men där heter det New Urbanism. Här i Europa säger vi Sustainable Cities men det är praktiken samma sak.
Mm. Ni ska få utveckla era tankar alldeles strax, men först så ska vi få en kort historielektion.
En gång fanns det inte något att reclaima. Då var förorten den skinande framtidsdrömmen för trångbodda fattiga arbetarfamiljer. Den svenska funktionalismen fick under 1930- och 40-talen dominera när man byggde ut i storstädernas utkanter. Smala lamellhus som gav maximalt med ljus, rinnande vatten och toalett inomhus. Inspirationen hämtades delvis från stora modernister som Le Corbusier. Men man var ändå ganska traditionell i sitt planerande av de nya stadsdelarna. Det var fortfarande den gamla stenstadens blandning av bilvägar, bostadshus, trottoarer och butikslokaler i gatuplanen som gällde. Och för de nya förortsborna i Stockholms utkanter blev det ett lyft när tunnelbanan började byggas. Plötsligt gick det fort som en dans att ta sig in till city.
Ja, så låter det när tunneltågen rullar iväg. Vi har gått in i en vagn med idel glada ansikten. Glada över att det värsta är överstökat.
Jo, det är vi verkligen glada över att vi har fått det färdigt och får starta nu.
Under 50-talet växte också visionen om ABC-staden fram. Arbete, bostad, centrum står bokstäverna för. Tanken var att bygga upp många små centrum där människor kunde få alla sina behov tillgodosedda utanför de trånga stadskärnorna. Det här var starten för de senare utskällda satellitstäderna. Men när Vällingby centrum invigdes 1954 var det nästan bara jubel.
Staden i staden, Vällingby, presenterar ett centrum som jag tror väl är unikt i vårt land. Och det märkliga med Vällingby centrum är att här kommer ett torg att finnas där ingen bil får det finnas.
Nu började också de modernistiska idéerna om en verkligt ny stad att synas än mer. Tidens framstegsoptimism inbegrep inte minst bilismen. Varje arbetarfamilj skulle ha en egen bil och de nya förorterna byggdes upp med bilen som utgångspunkt. Stora vägar som förde ut från stadens centrum och ledde fram till mindre och smalare gator tills man kom fram till själva bostadsgatan. Man började också separera biltrafik och fotgängare med hjälp av gångstigar, viadukter och gångbroar. 1965 tog man beslut om att det skulle byggas 1 miljon bostäder. Miljonprogrammet sjösattes. En rad nya bostadsområden uppfördes snabbt i öar runt de stora städerna med grönområden emellan som gav de boende nära kontakt med naturen men också separerade områdena från varandra och från innerstan. Det var alla sorters hus som byggdes. Men vissa var storskaliga höghus med betongfasader. Och det var de som fick ge namn åt den nya stereotypen betongförort. Sen kom de på stan och softade här, käkade picknick och gick utan skor. Jag svär, sen byggde man utåt och staden blev stor. Bort med alla ängar, blommor och kor. Från hela vida världen går folk att flytta hit. Nya vågens Jenny Aschenbrenner var det som gav oss den här bakgrunden. Ja, vi hörde ju som att mycket av förorternas stadsplanering är gjord med bilismen som utgångspunkt. Peter Elmlund, hur har det påverkat?
Ja, det har ju påverkat samhället ur många perspektiv. Så har det naturligtvis inte varit bra ur miljösynpunkt att vi gör så transportberoende som vi är. Men vi har också sprängt den klassiska staden och tagit bort det sociala komplexitet och den blandning av människor och funktioner som finns. Och miljöerna blir mer och mer enahanda kan man säga. Jag vill påstå att antalet livschanser egentligen minskar i en sån här plats. Om nu talar om funktionsseparerade miljonprogramsområden.
Men Per Wirtén, du skriver i din bok att E4 är världens vackraste stadsgata.
Mm, Essingeleden alltså. Absolut.
Menar du det?
Ja, absolut. Jag är helt allvarlig när jag säger det. Den är ju fantastiskt vacker. Har du åkt den någon gång och tittat omkring?
Jo.
Vatten, landskap, hus, broar, otroligt vackert. Alltså jag tror att man kan inte tänka bort bilen. Bilen är en förutsättning för människors liv idag. Bensinmotorn är ett helvete, den borde verkligen skrotas. Men bilen som transportmedel är väldigt viktig. Och den har naturligtvis strukturerat alla stora städer idag i världen. Men man ska inte glömma den spårbundna trafiken. I Stockholm så tror jag att tunnelbana och pendeltåg faktiskt har betytt mer för hur Stockholm ser ut än bilen. Men visst, bilen är väldigt viktig. Och den har ökat hastigheten, den har ökat rörligheten i staden och den har skapat de stadsrum där jag växt upp och där vi alla i min ålder har växt upp i. Och den har också påverkat hur innerstaden ser ut. Och jag tycker inte att det bara är negativt, utan jag tycker också att det är något jag har lärt mig leva med och lärt mig tycka om också.
Vad finns det för positiv kraft då i hur förorterna ser ut?
Jag tycker man har skapat miljöer som är väldigt behagliga att leva i, vilket också var syftet när man byggde dem. När de första villaområdena, villastadsdelarna, de första områdena längs tunnelbanan byggdes var ju att skapa behagliga miljöer där människor kunde få utrymme, frihet, natur, skog, stora ytor med gräsmattor, stora torg. Där man verkligen kunde röra sig bort från den här känslan av instängt trängsel som utmärker alla stenstäder, alla kvarterstäder. Och det tycker jag är fortfarande kvaliteten i det stadslandskap som har växt fram utanför innerstaden.
Vad säger du om det, Peter Emlund?
Jag tycker man ska inte jämföra kanske innerstad förort på det sättet. Det behövs förorter. En del människor vill inte bo i stad. Jag är helt med på det.
Men har man byggt in segregationen i sättet man har planerat förorten?
Problemet är mera formen på förorten. Det finns ju förorter som är socialt öppna och det finns förorter som är väldigt stängda. Därför att det inte finns någon offentlig miljö i dem. Så att jag som främling inte har någon anledning att besöka dem. Då är det problematiskt.
Hur menar du då? Hur ser de ut?
Ett typiskt miljonprogramsområde är ju kanske öppet i sitt lilla centrum. Men jag som främling känner mig ju inte välkommen ute bland husen. Där finns ju inga aktiviteter. Där finns ju inga aktiviteter. Vad ska jag göra där så att säga?
Vad menar du? Vad saknas
om vi nu tar Stockholms innerstad då. Där finns ju, alla är ju välkomna på de här gatorna som finns här, eller hur? Det finns massa aktiviteter att göra här. Jag måste ju inte bo på en gata för att känna att jag kan vara där. Men så är det ju faktiskt i de här funktionsseparerade områdena. Och för mig är liksom civilisationens början, det är ju städerna. Och vad som är nyckeln till dem, det är ju platser där främlingar möter bofasta. Det är ju det som är grejen. Finns det inga bofasta så är det ingen stad för mig. Och finns det inga främlingar så är det ingen stad heller, utan det är när de blandas. Och det kan man göra här då, i den klassiska innerstaden och i andra typer av förstäder som har en stadsmässig utformning. Men främlingar är inte välkomna i miljonprogramsområden, det vill jag påstå.
Det tycker jag är en väldigt konstig inställning, Peter. Jag menar, att du inte känner dig hemma där, det har jag svårt att förstå. Jag promenerar ofta i Flemingsberg eller genom Flemingsberg. Problemet, men däremot håller jag med om när du säger någonting, du säger att man måste skapa öppna stadsmiljöer. Och det håller jag helt med dig om. Och en del av dem, en stor del av det som kallas förort i Stockholm är verkligen öppna stadsmiljöer, menar jag. Verkligen. Där möter man människor lika mycket som man gör på Södermalm i Stockholm. Men det finns stadsdelar som byggdes under 70-talet som på något sätt lämnades därhän och som idag är väldigt som öar i den stora staden och som verkligen måste öppnas. För mig är öppenheten det att det är lätt att komma ut och in ur de här stadsdelarna. Ibland tänker jag på det här testet att gå ut med hunden. Om man bor till exempel i Rågsved som är en väldigt fint men hårt sliten stadsdel längs tunnelbanan. Om man ska ut med hunden ikväll och bor i ett hyreshus där, då åker man ner med hissen och så går man ut och så kan man gå precis var man vill i ett stort stadslandskap. Man kan gå in i villaområden, man kan gå till nästa stadsdel och så vidare. Mängder av vägar att välja på att gå. Men bor man i Flemingsberg som är en väldigt sluten stadsdel, då kan man bara promenera in i Flemingsberg med den där hunden. Man kan inte liksom komma ut ur området. Det finns inte den här anslutande kommunikationen. Och då blir det någon slags inlåsning. Men det är inte bara ett problem i det som kallas förorten. Den här inlåsningen är också ett problem numera i den gamla stenstaden. Där, som är, låser människor ute genom att det är nästan omöjligt att känna sig välkommen på Södermalm om man inte har tillräckligt hög inkomst och ser ut på ett speciellt sätt. Vit hudfärg till exempel.
Stängslarna kan vara osynliga.
Ja, de är helt stadsmuren är osynlig idag.
Men Peter Elmlund, tror du att man kan förändra ett områdes status med hjälp av stadsplanering eller lösa sociala problem till exempel?
Absolut, det tror jag.
Kan du ge något exempel på hur man skulle kunna göra det i ett visst område?
Alltså de här mest problematiska områdena, om vi tar Tilsta, Tensta eller Kista, de är ju väldigt slutna. Det är ju som fort på något sätt. Och de måste ju på något sätt öppnas upp med boulevarder eller levande stadsrum som kanske länkar dem samman lokalt och som i förlängningen också länkar samman mot innerstaden. Så att vi som inte bor där har någon anledning att vara där. Vi kan ju tänka oss att de som idag är segregerade på i Tensta, tänk om de hade varit segregerade på Södermalm i 20 kvarter. Då hade inte segregationen varit samma problem, för det hade varit ett spännande distrikt där majoritetsbefolkningen hade silats in i de här gatorna och tyckte det varit spännande. Det finns ju sådana exempel där immigranterna hamnar i klassiska stadsmiljöerna. Där brukar det gå mycket bättre. Det är lättare att starta företag i sådana miljöer till exempel. Det är lättare att starta butiker och restauranger och kaféer och sådana saker. Och det finns en invandrarforskare i Holland som heter Hans Rekers som har konstaterat att segregation i stadsdelar byggda före andra världskriget brukar vara mindre problematisk än i stadsdelar byggda efter andra världskriget. Därför de är mer generativa de förra. Mm.
Per Wirtén, du skriver en del i din bok om föraktet mot förorten. Hur tycker du att det ser ut idag? Finns det fortfarande kvar?
Ja, oja. Det präglar ju hela vårt sätt att se på staden. Hela tiden så betraktar man innerstaden som stadens självklara centrum, fast den inte är det längre på något sätt. De flesta bor i det som kallas förorter och vi arbetar där och vi shoppar också där i allt högre grad. Och vi reser på tvären genom staden. Och jag tror ett sätt att komma vidare med den här staden det är att försöka sluta se ner på de förortsområden. Stadsdelarna, utan istället se hela det här stadslandskapet som en sammanhängande stad. Där det finns olika kvaliteter, olika nackdelar och fördelar i olika stadstyper. Och det är en mängd olika stadstyper som har växt fram i till exempel i Stockholm. De ligger väldigt tätt in på varandra. Och jag tror man måste betrakta dem som alla har samma värde. Sen finns det problem här och var, och då måste man göra någonting åt. Men att man måste sluta med det här föraktet. Alltså
men har inte det förändrats de senaste 10-20 åren?
Nej,
tycker du att det ser likadant ut?
Absolut.
En av världens mest kända svenskar kommer från Rosengård.
Ja, men det,
Latin King släppte välkommen till förorten för 17 år sedan.
Ja,
har
det
inte
det
hänt något?
Nej, det är fortfarande samma sätt att se ner på det som kallas miljonprogramsområden. Och även på de stadsdelar som består av villor och radhus. Och snarare skulle jag vilja säga att romantiseringen och glorifieringen av stenstaden och innerstaden har ökat. Och det ser man ju också i politiska beslut. Idag drömmer man ju om att förvandla hela Storstockholm till ett enda stort Kungsholmen. Vilket jag tycker är en mardröm. För Kungsholmen är ett exempel på hur trist det kan vara även i en gammal stenstad från slutet av 1800-talet. Alltså även den stadstypen har problem, eller hur? Det finns, det
ja,
finns...
när du säger just Kungsholmen. Nej.
Jag tror en skiljelinje här mellan oss är att du talar om rörlighet. Ja, du tycker absolut. Att en motorväg är så att säga, positivt för att
göra. Är det tunnelbana eller spårväg?
Jag pratar om tillgänglighet. Mm. Jag tycker inte rörlighet i sig är ett mål. Det är inte eftersträvansvärt. Utan våra behov måste kunna tillgodoses i vårt närområde i stor utsträckning som möjligt. Vi måste minska våra transporter till att börja med. Och det är enormt attraktivt med sådana sociala miljöer där man kan ta sig fram till fots och lösa sina behov till fots. Det är ju det här vår skiljelinje.
Ja, och jag menar att man måste ha en stad där man både kan ta sig fram till fots och i snabb hastighet. Ja. Och jag menar att den här rörligheten över väldigt stora avstånd, den kan vi tycka är jobbigt och tråkigt, men det är vårt öde att jobba på olika ställen, barn går på skolor i olika ställen, vi åker och shoppar för en gång i veckan för att kunna minska tiden vi måste lägga ner på att handla, och då åker vi till någonstans där det är en stor affär.
Men man kan ju fråga sig, varför bor det så många barnfamiljer på Södermalm?
Jag måste tyvärr avbryta er, vi får låta den frågan hänga. Tack så mycket för att ni kom hit, Per Wirtén och Peter Elmlund.